Hon har bott på många platser i världen. Först med sina föräldrar och senare med man och barn. I 20 år har hon varit aktiv i SRF Skåne, men har nu lämnat de flesta uppdragen. Ann-Britt Antti Bondesson är månadens ansikte i juni. Trots att hon känner sig stressad tar hon sig tid att träffa Skånes taltidning i Café Finland. Gemenskapslokalen i kvarteret där hon bor i Kristianstad. Granne med Helge Å och Tivoliparken.
Jag bor på fjärde våningen och det är på gott och ont. För när man sitter där framför datorn och skriver så får man plötsligt för sig. Ska jag åka ner och köpa mig en liten kaka? Men det är skönt att ha det så här nära. Här är mycket vackert. Precis. Har vi framför Helge Ån som jag kan uppfatta lite grann. Kan se när vågorna skvalpar i vattnet så då hör när det kommer båtar förbi. Det här är en väldigt fin lägenhet.
Men du är stressad, säger du?
Ja, jag har förstått nu lite väl sent kanske. Att nu börjar det bli bråttom för att jag ska faktiskt fylla 83 år till hösten. Och man måste ju vara realist. Det är så mycket som jag har kvar som jag tänkte, ja, det är mest att skriva. Så att jag är lite stressad, tiden går, man vet aldrig.
Du sa sent om sidor, det är inget du har tänkt på förut, att vad du ska göra, vad du ska hinna med.
Nej, jag har alltid haft kunnat sysselsätta mig. Jag bodde nere i Turkiet i 4 år. Folk som kom där och hälsade på sig, de undrade vad jag fördrev tiden med. Jag hade skrivmaskinen då och skrev som skjuten. Men när jag alltid haft, jag gick på stranden och plockade vackra stenar och det ena och det andra. Och tog hand om djur. De måste jag berätta. Vi hade en liten, ja nu tappar jag vad det djuret heter, det är ju inte klokt. De här som vrider upp på ögonen. Kameleont. Jag hittade en kameleont på stranden som hade skadat ett ben så det var inte svårt att få tag i. Sådär. Och då jag tog en tändsticka och spjärdade. Jag hoppas på att det var. Men det blev tydligen bra för att så småningom så kunde vi släppa den där ute. Det värsta var det här att de äter flugor. Så vi var lyckliga om det kom in en massa flugor i huset så att kameleonten kunde bli mätt. Men sen var det, den skulle släppas ute och det har jag filmat, tagit bilder i alla fall, det var en buske. Och så ställde jag den här och sa hej på dig, lycka till. Och den passgångar, den gick liksom två steg där och tittade på mig. Och, kan det vara sant, är jag fri? Och sen ökade den takten och sen rusade den in i busken. Och jag vet inte, jag hoppas att den klarar sig.
Djur har du ju fortfarande.
Ja, jag har alltid haft djur. Och många tycker det är ohygieniskt att ha hundar och katter i sängen. Men det tycker jag. Det. De får ligga där. De tar plats. Jag får vara glad om jag får plats på sidan där.
Men hur många har du nu? Du har katter nu.
Nu har jag ett brödraskap, två perserkatter.
Du sa att du bodde i Turkiet. Du har bott i många länder runt om i världen.
Ja, jag är född i Toronto utav en finsk mamma och svensk pappa. Och jag var 2,5 år när vi reste till Europa. Vi kom ett dygn för senat till Southampton därför att mitt ute på Atlanten så blev det orkan. Det blev 37 sekundmeter vindar där och båten krängde. Jag har vissa minnen av hur prylar åkte fram och tillbaka så folk spydde lite här och där. Så kom vi, var vi då i London ett litet tag. Men sen åkte vi till Madeira för vi hade mamma och pappa hade några bekanta där. Och då var det så här att mamma kunde ju inte svenska så det var engelska som var inne hos oss i familjen. Och jag hade precis börjat att hantera det engelska språket så får jag på mig portugisiska på Madeira. Okej. Sen åkte vi till Finland och träffade min mormor. Och då blev jag lite konfunderad över finskan där. Det var på kort tid ju. Och sen blev det svenska och det slutade med skånska. Så att det var en språklig chock på något vis. Men jag chock fick jag därför att jag gick ner i farmors kök. Och stod där i dörren och vred på min fina amerikanska lilla klänning där. Och undrade om jag kunde få ett glas av water. Och det var ju inte populärt eller så inne. Att folk pratade ju inte engelska. Så att farmors kokerska, där var någon personal också. De blev så överförtjusta. Tittade på mig där och drog ut mig i köket. Och så dansade de runt mig, klappade knäna. Så de skrämde livet av mig. Alltså. Så jag rusade ju därifrån och... Sen är det så här att sen slutade jag prata. Jag ville inte tala. Jag kunde bara prata med mamma och pappa när jag kunde övertyga mig om att det var ingen som lyssnade. Och det höll i sig länge, länge, många år faktiskt. Till och med när jag då gick i skolan i första klass. Så den tjejen som satt bredvid mig där, hon satt och knep mig, men hon fick inte ens ett litet aj. Jag sa ingenting. Så att, nej, och det har ju gått på, det hänger i fortfarande i det undermedvetna. För jag har mycket lättare för att skriva än att tala. Så liksom nu här så är jag hypernervös och pratar.
Det tror vi nog inte. Men du, de här språken då som du lärde dig som väldigt liten, hur många av dem kan du idag?
Ja, jag säger så här att när jag sitter framför tvn så ser jag ju inga detaljer och så, men man följer med. Men vad jag menar är att jag är väldigt glad och prioriterad att jag är engelska och tyska. Och också att jag fortfarande kan hänga med på portugisiska och turkiska. Inte allt, men tillräckligt för att få en uppfattning om vad det handlar om.
Finskan då? Din mormors språk?
Ja, jag kan ibland känna igen vissa ord och sådär. Jag vet inte, jag är lite allergisk mot finska, för tyvärr så måste jag erkänna så hade min mamma och jag ett svårt förhållande, och det kan ha sin orsak kanske till att jag inte har varit så intresserad av finska. Jag har varit i Finland och tycker det är ett väldigt vackert land och vackert språk.
Men att du bor i Finlandshusen i Kristianstad, det är en ren slump då?
Ja, mina släktingar de bemärkte ju detta. Det var ju rätt så lustigt att jag hamnade här i Finlands hus. Väldigt träffande.
Du är ju väldigt konstnärligt lagd. Du såg ju till och med till att du missade skolan för att få utbildade konstnärligt.
Ja, skolan var ju ingenting som jag var särskilt intresserad av, tyvärr. Jag begrep inte bättre. Och då hade jag råkat höra att mina föräldrar sa, klarar hon sig nu till skolan så sätter vi henne i en målarskola. Åh, yippie! Jag såg naturligtvis till så att jag fick ett garanterat bra betyg. Kompisarna frågade om jag vågade gå hem och visa föräldrar. Det var bara BC hela vägen. Ja, det vågade jag. Jag visste ju att nu skulle livet vända. Så jag gick på Skånska Målarskolan, SM-skolan. Sen blev jag intresserad av keramik, så jag har praktiserat hos Signe Persson Melin, Elsie Borelius. Och sen jobbade jag på ateljén i Uppsala Ekeby några år. Men jag har aldrig haft någon egen verkstad. Men det märktes mer och mer att för lungorna skulle jag ha kol och emfysema, infektionsastma. Så den där lerdasten i lokalerna, det påverkar. Så att jag bytte ut det hela mot skrivmaskin. Så har jag hållit på med det sen dess. Och när jag blev synskadad, jag ställde bilen 93, så... Det är ju så här att många som blir synskadade i vuxen ålder, då tror man kanske att livet är slut. Men jag hade tur på det viset för att det finns, jag fick ju då hjälp med talsyntes och förstod. Alltså jag kan ju fortsätta skriva. Så jag behövde ju aldrig liksom känna att jag ramlar ner i källar. Men jag brukar säga det att jag hade en kompis som var gravör. Att han tappade fotfästet när han inte längre kunde jobba med det som han älskade. Det kan man liksom förstå.
Du har en tatuering där i tumvecket på vänster hand. Berätta om den.
Ja, det var skojigt att du uppmärksammade det. Vi satt på en middag, mina föräldrar och vänner och så. Och min mamma finska där. Jag brukar alltid när jag pratar om henne så försöker jag härma henne. Det är inte alltid så lyckat. Men rätt sen var så upptäckte hon vad Birgitta precis såg nu här. Tre prickar, luffar, märket och tro, hopp och kärlek och så vidare. Herregudis, vad är det du har på handen? Det kan du väl tvätta bort? Nej, det sitter där nu. Och då sa jag så här att nu har jag varit en väldigt snäll flicka tror jag, i 50 år. Nu gör jag som jag vill, menar jag. Jag kan inte förklara, men det, jag är väldigt glad för de där prickarna. Jag kan inte förklara vad det är. Nej, jag vet inte varför. Jag är stolt och glad att ha dem där. Skäms inte dugg.
Något annat som man lägger märke till på dig, det är den halskedja du alltid har. Kan du beskriva den?
Ja, just det som kallas för atommärket eller fredsmärket. Och jag brukar påstå det också. Många bemärkte om Stig Järrel var alltid mån om att ha sitt smyck om halsen. Jag vet inte om ni vet hur det ser ut. Men det,
du kan ju beskriva det.
Jag tror det är en rundring och så är det väl en... Vad kan man säga? Det går ner.
Man kan säga att det går ett streck eller en metallbit då, rakt ner från klockan 12 till klockan 6, va?
Ja, just det.
Och sen går det ut två också metallbitar till ungefär klockan 4 och klockan 8.
Just det. Och jag har ganska många smycken som jag har samlat på mig. Men det är detta följer mig alltid. Fast jag lägger av den när jag sover. Så att jag ska strypa mig. Eller strypa katten som ligger bredvid. Nej, men det betyder mycket för mig. Det är märket. Absolut.
Men hur länge har du haft det? Vad var skälet till att du skaffade?
Ja, jag är ju en gammal miljönär. Det var faktiskt jag som myntade det för många, många år sedan. När jag bodde i Malmö, jag var engagerad i miljörörelsen där. Vi var med innan Öresundsbron blev byggd. Vi var mycket emot det. Och vi stormade Lernacken till exempel en natt med facklor. Och jag kom halvvägs upp. Så jag har höjdskräck och så vände jag mig om. För det var någon som kallade på mig. Och då såg jag och då la jag mig som en padda mot det var, och då var det en fotograf och tidningarna hade ju fått nys om att vi skulle göra den där grejen. Så där var en fotograf och han tog ett foto, men han vände kameran så det ser inte alls så ruskigt ut som jag ser ruskigt rädd ut. Ja. Jag tror själv alltså att det var bra, viktigt att vi opponerar oss lite mot bron, därför att jag tror att, och det har de sagt också på högre åt, att det blir ännu säkrare och närmare undersökningar av det hela. Så det var inte bara att smälla upp bron, utan de tog noga reda på så att de kunde försvara den här bron.
Så det har inget med Barsebäck att göra där, märket?
Jo, vi var i Barsebäck verkligen. Jag var med i de här marscherna. Flera marscher. Och det var rätt så härligt när man gick en lång, lång, lång kö. Mycket folk som gick. Det kändes rätt så skönt, härligt på något vis att man visste att vi som går här nu, vi i alla fall har samma känsla och vi går till samma mål. Vi lyckades ju faktiskt till slut.
Vad engagerar dig just nu då?
Ja, det är ett omtalat nätverk i SRF som jag startade på, när jag satt i verksamhetsutskottet med Arne Johansson för många år, 8 år sedan är det väl något sånt där. Och jag undrade ju då varför vi så inte till dem som kommer utifrån på våra möten och sånt där. Det är inte så många som har engagerat sig i SRF. Och då tyckte han att jag skulle bilda ett nätverk. Och det har varit igång alltså. Jag har nog ungefär 15-20 stycken.
Vi har pratat lite om dina, ska vi säga, yttre attribut och din tatuering och din halskedja. Men hur ser du ut i övrigt?
Ja, jag tänkte att du skulle höra med det. Jag vet att jag har väldigt långt hår. Jag bryr mig inte om att kapa det, för det ska växa naturligt. Och det är nere vid midjan, tror jag, i ryggen. Och det är beige än så länge, men äntligen kan jag säga har jag upptäckt att jag har fått vita strå där uppe på. Och det kan man ju tycka är konstigt, för folk försöker ju dölja, men jag tycker vitt hår är så vackert. Så att jag har bara avundats. Så jag är verkligen glad över dessa vita. Det är sant. Och så tidigare så hade jag alltid en lugg, men eftersom jag inte kan klippa den själv nu så går ju inte det. Sen hur jag ser ut så har jag ett runt ansikte och sådär. Och sen var det att jag slutade röka för 2002 tror jag. Och någon tid därefter så miste jag mitt midjemått. Men jag är inte överviktig, men jag är lite väl rund i alla fall.
Ögonfärg?
Jag har blå ögon, och det är så att när pappa såg mig för första gången, jag föddes på ett katolskt sjukhus i Toronto, då rullade de in en bår eller någon sån med en massa paket, bebispaket. Han såg direkt vilken som var hans avkomma. För han lade märke till att jag hade ljust blå, väldigt, väldigt klara, ljusa blå ögon.
Har du någon gång klippt håret eller har du alltid låtit det växa?
Ja, det var ju så att när man var i mammas klor så att säga, det var hon bestämde. Och då skulle man permanent, alltså jag mår illa, bara jag tänker på det här med permanentning och sånt där. Men det är så här att när man var bjuden på, det skulle vara på någon större middag eller något sånt där, man skulle göra sig fin. Då gick jag ju faktiskt till en frisörska, och jag kommer ihåg en gång när pappa skulle ha en middagfylla. Hon gjorde en fantastisk frisyr där. När jag kom hem så kom jag på det, herregud, hur ska jag kunna ta jumporna av mig utan att förlärva frisyren? Då fick vi offra den jumpen, vi fick klippa sönder den.
Ja, klädstil, ja, kanske vi ska prata om då.
Ja, mode. Redan tidigt så tänkte jag, varför ska de där nere i Paris bestämma vad jag ska ha på mig? Och ofta förr i världen när man kom i skor, ja, det ska vara bruna skor i år, det ska vara så. Sjutton bestämmer de vad jag ska ha för skofärg. Jag har alltid varit emot mig och aldrig varit intresserad av mode. Som därmed min lilla syster var med. Ja. Nej, men kläder har jag. Jag har sällan någon tanke på vad jag har på mig precis. Jag har väldigt blandad jeans går jag jämt i. Och jag undrar så, när ska någon fråga mig, har du fula ben som du inte vill visa? Så går man jeans alltid.
Har du det?
Nej, mina ben lär vara mycket smäckra faktiskt fortfarande. Ja.
Men förändrades någonting när du blev synskadad? Sådär, din inställning till utseende och kläder? Eller har det alltid varit samma?
Kläder så har varit samma. Men på ett vis så jag tycker det är ganska skönt att man inte kan se sig själv i spegeln så struntar. Jag lever ju med inbildningen här. Jag känner mig som jag såg ut när jag var 30-40 år. Ja, man känner inte igen sig riktigt, det gör man ju inte. Men det har inget att göra det.
Anti, var kommer det ifrån?
Ja, det har jag berättat för en del. När jag gick i skolan så var jag rätt så duktig på att springa. Så då skrek de och rålade, höja antilopen, rålade de och jag öste på. Men sen tyvärr började jag röka och så tappade jag bort lopen. Så det blev lite anti och jag reagerar nästan inte om det är någon som skriker Ann-Britt. Det gjorde jag förr när pappa inte använde anti, utan Ann-Britt, då var det något jävla allvarligt. Då ryckte man ju till. Nej, men jag har behållit anti sen som signatur. Det har jag.
Anti Bundesson, månadens ansikte i juni, intervjuades av Birgitta Fredén. I en bonusfil på vår hemsida skanestaltidning.se berättar Anti Bundesson vad hon skriver och var hon debuterade.